hälsar vi från Kyrkliga förbundet och församlingsfakulteten i Göteborg välkommen till vår veckoandakt i vecka 13. Och även denna vecka ska vi få lyssna till en av lärarna på just församlingsfakulteten som leder oss i en pensionsandakt med sikte på vandringen upp mot Jerusalem och Jesu lidandes historia. Och denna vecka är det rektorn på församlingsfakulteten Torbjörn Johansson som kommer att leda vår andakt. Och vi säger nu ett välkommen till er alla och till Torbjörn att dela Guds ord med oss här i radion.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, du som inte har skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar så till dagens läsning från vår Herres Jesu Kristi lidandes historia. Och den är hämtad från Johannes evangeliet, kapitel 18, verserna 15-27. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom med Jesus in på översteprästens gård. Men Petrus stod utanför vid porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus. Tjänsteflickan sa till Petrus: "Är inte också du en av den där mannens lärjungar?" Han svarade: "Nej, det är jag inte." Eftersom det var kallt hade tjänarna och vakterna gjort upp en koleld där de stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med dem. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt." När Jesus sa detta gav en av tjänarna som stod där honom ett slag i ansiktet och sa: "Ska du svara överste prästen på det sättet?" Jesus svarade: "Har jag sagt något oriktigt, så bevisa det. Men har jag talat rätt, varför slår du mig då?" Hannas skickade honom sedan bunden till överste prästen Kaifas. Simon Petrus stod där och värmde sig. Då sa de till honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?" Han nekade och sa: "Det är jag inte." En av överste prästens tjänare, en släkting till den som Petrus hade huggit örat av, sa: "Såg jag inte själv att du var med honom i trädgården?" Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp. "Men du, Herre, förbarma dig över oss och skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen." Psalm 143. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Dessa ord läser vi i Psaltaren 119, vers 96. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Psalmisten kontrasterar två ting. En fullkomlighet som är ändlig med Herrens bud som är oändligt. Han kontrasterar alltså inte det sämsta i skapelsen med Guds heliga bud, utan han kontrasterar det bästa i skapelsen med Guds bud. Och då gäller att detta i skapelsen har en gräns, men det andra är omätligt i vidd. Vad menar psalmisten här med fullkomlighet? Ja, vi kan tänka på allt det högsta bland oss människor. Visdom, kunskap, rättfärdighet. Allt har det en gräns. Men Guds bud, eftersom det kommer från den oändlige guden själv, är omätligt. Omätligt i vishet, kunskap och rättfärdighet. Och på detta sätt tänkte de fromma i Israel under Gamla testamentets tid. De visste att det fanns något absolut fullkomligt. Gud och hans uppenbarelse här in i tiden och in i världen. Vi möter en liknande tanke i Jesaja kapitel 40. Där det står: gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Här är samma kontrastering. I jämförelse med Guds ord är allt annat som hö som förgår. Och det sägs ju att allt kött är som hö. Det vill säga allt skapat, allt vi människor kan åstadkomma å ena sidan, och å andra sidan Guds ord som förblir i evighet. Israel hade denna kallelse att hålla gränsen mellan Gud och människor klar. Det finns bara en Gud. Det finns bara en frälsare. Och i Gamla testamentet läser vi hur folket frestas till att förtrösta på människor, på ledare, på sig själva. Men deras kallelse är hela tiden att sätta sin lit och förtröstan till Herren, till sin Gud. När så tiden var fullbordad så blev Guds ord kött. Guds son blev människa. Han kom för att frälsa och rädda. Och även nu i denna period av frälsningshistorien, när Jesus har kommit, så gäller detta mönster. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är oändligt i vidd. All mänsklig fullkomlighet når sin gräns, men ordet, Kristus, är oändlig i sin fullkomlighet, i sin rättfärdighet och i sin kärlek. Och det är detta som vi nu får se och höra i dagens läsning från den heliga historien om vår Herre Jesu Kristi lidande. Nämligen när Petrus fullkomlighet når sin gräns, medan Jesus visar sin oändliga kärlek och vilja att gå i syndares ställe. Och vi ska betrakta detta avsnitt under ämnet: medan Petrus tar tillbaka allt, tar Jesus inte tillbaka något. Och först, medan Petrus tar tillbaka allt. Vi lägger först märke till hur detta utspelar sig samtidigt. Medan. Berättelsen är ju uppbyggd så att Johannes först berättar vad som händer på översteprästens gård om en förnekelse. Sen förflyttas vi och får se vad som pågår inne i översteprästens hus om förhöret med Jesus. Och därefter återigen ut på gården. Och så får vi höra om den andra och den tredje förnekelsen. Så Johannes har konstnärligt vävt ihop de här två händelserna. Vad som sker på gården och vad som sker inne. Och vi får liksom kontrasten tydlig mellan Petrus och Jesus. Vi ska minnas när vi nu hör om Petrus att Petrus står för det hängivna lärjungaskapet. Han hade ju på många sätt kommit längre än de flesta människor. Han var ledargestalt för Jesu 12 apostlar. Han tillhörde inte hedningarna som levde i laster långt borta från Gud i okunnighet och avgudadyrkan. Nej, Petrus kom från det utvalda folket och till skillnad från många i sitt folk hade han inte förkastat Jesus utan tagit emot honom som Messias. När Jesus från Nazaret kom och sa sitt följ mig hade Petrus lämnat allt och följt efter Jesus. Och när de stora skarorna som samlades en period runt Jesus, när de hade glesnat, så avlägger Petrus en stark bekännelse och säger: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Och han hade vidare avlagt den stora bekännelsen på förklaringsberget att Jesus är Messias och inte bara det utan den levande Gudens son. Ja, Petrus lärjungaskap var liksom stort och hans hängivenhet var stor. Samtidigt fanns det skuggor över Petrus vandring med Jesus. Det var som att Petrus inte kunde förstå detta, att Jesus måste ge sitt liv på korset. Och i Johannesevangeliet som vi följer i årets passionsläsningar så möter vi det upprepade gånger, Petrus oförmåga att ta in detta. Vi vet också att han ju försökte hindra Jesus från att gå till Jerusalem och han får då höra orden: gå bort ifrån mig, Satan. Det vi får höra idag, det är det definitiva slutet på Petrus lärjungavandring så som den hittills hade gestaltats. Den skulle börja om, men under andra förutsättningar efter uppståndelsen. Nu när vi är i passionshistorien så har vi fått se hur de 12 har vandrat mot Jerusalem. En liten skara men dock sammansvetsade. Låt oss gå och dö med honom, kunde de säga. 12 som vandrade mot den fientliga staden där de visste att något skulle hända. Passionshistorien skildrar hur denna grupp runt Jesus av 12 liksom söndras. Steg för steg bryts den sönder. Först är det Judas. Jesus säger på torsdagskvällen: en av er ska förråda mig. Sedan tar han med sig 3 av dem djupare in i lidandet, in i Getsemane. De somnar och Jesus får kämpa ensam i Getsemane när han tar på sig alla människors alla synder. Sedan får vi höra hur de alla flyr i Getsemane. Men så får vi höra idag hur det ändå var så att Petrus och en lärjunge till ändå nu följer efter sedan Jesus har blivit gripen. Och detta tecknas detaljerat för oss. Det är någonting som är viktigt med detta. Det skildras hur den andra lärjungen, som alltså inte namnges, kände överste prästen. Och det troliga är att det är Johannes, aposteln och författaren till evangeliet, som är den lärjunge. Det skildras vidare nu detaljerat hur en kvinna öppnar. Men när Petrus ska komma in så frågar hon om han inte känner Jesus. Och här kommer så den första förnekelsen. Och sen får vi alltså följa hur Jesus står inför Hannas. Men så tas tråden upp igen och Petrus skildras i sin andra och tredje förnekelse. Hos de andra evangelisterna får vi veta att Petrus använder många ord. Han svär och förbannar och säger att jag känner inte den mannen. Men hos Johannes här så tas särskilt en sak fram. Svaren skildras på kortast möjliga sätt. Petrus, 2 gånger skildras det vad han säger. 3 gången sägs det bara att han förnekade. Men de 2 första gångerna när det skildras vad han säger, så är det på kortast möjliga sätt. Det står, det är jag inte. Är inte du också en av hans lärjungar? Svar, det är jag inte. Två gånger sägs detta. Och här står det egentligen, jag är inte. Ok, ej mi. Och detta är en kontrast där Johannes har skildrat hur Jesus i Getsemane två gånger har sagt, jag är. Guds namnet, och soldaterna har fallit till marken. Ego, ej mi, jag är. Petrus två gånger, ok, ej mi, jag är inte. På detta sätt framhäver Johannes kontrasten mellan Petrus förnekaren och Jesus bekännaren. Av de 12 blev det alltså 11, och av de 11 blev det 3, och sedan var det 0. Ensam skulle Jesus gå den sista biten. Vi får se allt mänskligt lärjungaskap här nå sin gräns och bli till intet. Jag slår över i förnekelse. En enda var det som fortsatte mot korset. Jesus, den sanna människan. Den enda människan utan synd. Guds son, ordet, som är oändligt i sin vidd, i sin kärlek till syndare. Den frälsning som nu går i fullbordan skulle inte bygga på något annat än på honom och hans verk. Jesus alena. Därför är också denna frälsning fullbordad. Ja, fullständig, fast och viss. Jesus svek inte. Och vi ska nu se vad som sägs om honom i detta avsnitt. Och vi för det andra säger, Jesus tog inte tillbaka något. Petrus tog alltså tillbaka allt. Han förnekade allt han hade, så att säga, satsat på under sitt lärjungaskap. Han faller djupt. Nu frågar överste prästen om Jesus, om hans lärjungar och hans lära, står det. Det är något märkligt med denna utfrågning inför Hannas. Hannas var ju inte överste präst. Och det judarna ville, läser vi Johannes evangeliet, var att Jesus skulle bli utlämnad till Pontius Pilatus för att bli dödad. Det kunde stora rådet avgöras, som samlades ihop med överste prästen Kaifas. Men nu är det ett steg före Kaifas. Det är ett förhör innan han kommer till Kaifas för att sen komma till Pontius Pilatus. Han är hos den tidigare överste prästen, Hannas. Bara Johannes återger detta förhör, och han återger inte förhöret hos Kaifas, för det har de andra redan gjort. Jesus svarar så här, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat något alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad jag har sagt. Varför svarar Jesus på detta sätt? Det finns olika tankar kring det. En som är mycket möjlig är att detta är ett slags skenförhör. De vet redan vad Jesus har lärt. Och de vet att Jesus vet att de vet. Det är en slags skådespel som Jesus inte spelar med i. Det är redan givet vad utgången ska bli av denna process. Och de frågar inte för att få svar, utan det är en slags sken, ett skenförhör, som alltså Jesus inte går in i, utan svarar, jag har talat öppet. Det är mycket möjligt att det här också är en anspelning på hur de har handlat, nämligen att de har placerat en förrädare bland hans De har kommit överens med en av hans lärjungar att bli en förrädare. De har gripit honom om natten och inte i öppet för att det inte ska bli uppror bland folket. De har handlat i hemlighet. Jesus säger, jag har talat öppet. När han säger detta får han ett slag i ansiktet. Och vi vet också från de andra evangelisterna att han i senare förhör hos Kaifas misshandlas av vakterna. När detta sker så vänder Jesus inte andra kinden till, utan han ställer en fråga som samtidigt är en tillrättavisning. Har jag sagt något oriktigt, så bevisa det, men har jag talat rätt, varför slår du mig då? I detta har vi en viktig kommentar till bergspredikan. Bergspredikan säger att vi ska vända andra kinden till. Men det betyder inte ett helt oreflekterat icke-motstånd mot all ondska vid alla tillfällen. Utan det finns tillfällen då rätten ska hållas vid makt. Då en kristen kallas att hävda rätten, vilket Jesus visar här. Vi möter i dessa händelser Jesus majestätiskt tecknad. Han försöker inte krångla sig ur den här situationen. Han går inte in i deras spel. När de frågar honom om hans lära så tar han inte tillbaka något av det han sagt utan står fast. Hans ja är ja och hans nej är nej. Och han vet att genom att stå fast så kommer detta att leda på vägen fram mot korset. Genom sitt svar avlägger han en bekännelse, liksom han senare skulle avlägga den goda bekännelsen inför Kaifas och Pontius Pilatus. Men Petrus, han förnekar alltså 3 gånger. Han tar tillbaka allt. Jesus tar inte tillbaka något. Jesu bekännelse är ett uttryck för hans kärlek till syndare, för hans kärlek också till Petrus. Kärleken sträcker sig även till förnekaren. Och som ni känner till så har vi en slags motsvarighet till den här berättelsen senare i Johannesevangeliet, när Jesus möter Petrus efter uppståndelsen och 3 gånger frågar honom om han älskar honom. Petrus får 3 gånger uttrycka sin bekännelse och sin kärlek till Jesus. Och här har vi också en intressant sak hos Johannes. I den här detaljerade skildringen från överste prästens gård som bär alla tecken av ögonvittnets skildring där om kvinnan, att det var kallt och att det fanns en koleld. Koleld nämns bara på ett ställe till i Nya testamentet. Och det är några kapitel senare när de möter Jesus på stranden. Efter hans uppståndelse så står det att där brann en koleld. Just i samband med Petrus liksom upprättelse och återinsättande i sitt uppdrag. Berättelsen om Petrus som förnekar och om Jesus som bekänner ställer oss inför ett exempel, Petrus exempel, som är både ett varnande exempel men samtidigt rymmer den största tröst. Det är ett varnande exempel, för om Petrus kan falla på detta sätt, vem kan då inte göra det? Hur lätt är det inte att lärjungaskapet handlar om jag och mitt, även i bakom fromma förtecken. Min hängivenhet, mitt tjänande och så vidare. Men lärjungaskapet skulle handla om att förflytta förtröstan från mig och mitt till Jesus och hans. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Men framförallt är det ju en sån stor tröst i detta att Inte ens detta syndafall skiljer Petrus från Jesus. Och på samma sätt skiljer inget syndafall dig från Gud. Om det inte leder till att du håller dig borta från Jesus, så som Judas gjorde. Men synden i sig skiljer från Gud, och därför behöver vi komma med till Jesus med synden. Vi behöver bekänna den, vad som än finns i bagaget, i livet av synd. Så skiljer det inte från frälsningen när vi kommer med det till Jesus. Därför att frälsningen beror på Jesus och hans fullbordade verk. Och därför är det en sån stor tröst att se hur Petrus blir upprättad och får ett förnyat uppdrag i Johannes kapitel 21. Jesus gör honom till den ledare som han hade ämnat honom att vara trots Petrus djupa fall. Och på detta sätt vill Gud genomföra sin plan med ditt och mitt liv, även när vi har misslyckats, jag syndat och fallit djupt. Och detta mål för våra liv är att livsvandringen ska leda till himlen och att vi ska få tjäna honom på vägen. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande fäster nu ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer det, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och så blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi sjunger psalm 555.
Adolf Fredriks Bergkör avslutade vår veckoandakt denna vecka med att sjunga första versen på psalmen 555, på Gud och ej på eget råd. Och i vår veckoandakt idag var det rektorn på församlingsfakulteten i Göteborg som ledde vår passionsbetraktelse. Och i nästa vecka, ja, då kommer vi att få höra den femte passionsandakten av en av lärarna på församlingsfakulteten. Och med detta säger vi från Kyrkliga Förbundet och jag som heter Erik Olsson, tack för denna vecka.